Det finns nästan en halv miljon ledare i Sverige. Det här är några av deras röster. Vi vill lyfta och prata om det kloka ledarskapet med ledare som leder varje dag. Det här är till för dig som har motivation att utveckla dig själv och andra. Jag som ställer frågorna heter Samuel Lindén. Det är Alligator som står värd för programmet. Och idag är jag hes. Men det gör ingenting, för det är faktiskt Caroline som ska prata mest idag. Inte jag, förhoppningsvis. Hur är läget?
Jo, men det är bra. Tack. Det är kul att vara här.
Du, jag förstod ju ganska snabbt när vi klev in här i lokalen när du började kinksa på alla andra runt omkring här att det här är inte första gången du är här.
Nej, här i de här lokalerna jag har kommit och gått i, sen 2007 kanske.
Så det, vi säger
ja,
att
det är 15 år.
Ja, jag tänkte säga, vi säger att det är plus 10, men det är 15. Det är väldigt lång tid.
Ja.
Vad gjorde du här då?
Ja, i det här rummet som vi sitter i just nu så hade jag ju ett kontor. Där jag hade ett skrivbord och lite bokhyllor och en cykelergometer som det så fint heter.
Cykelergometer. Mm. Vi ska bara beskriva det här rummet i dagsläget. Det är ju ett samtalsrum. Väldigt sådär, lite fåtöljer i en bokhylla. Här sitter man och för förtroliga samtal man är en del i, eller egentligen en del i coachningen.
Mm.
Om man är med i programmet här eller något av programmet hos Alligator. Men då var det träningsrum och kontor.
Hälsocoach tror jag vi kallade mig. Då.
Before it was cool.
Ja,
vad gjorde du här då?
Då var jag en del av ledarprogrammet. Så Stefan och jag knåpade ihop en idé kring, eller det var ju Stefans idé. Och jag hade var mitt uppe i min utbildning till hälsovetare. Och han tyckte att kan inte du hitta på något till oss?
Och då sa jag till Stefan,
nej, men du kan ju det här, sa han. Och så sa jag, men Stefan, jag har ju bara läst halva min utbildning. Ja, fast du kan det bättre än mig, sa han. Och det hade han ju
rätt i. Det är svårt
sen. Ja. Så att vi knoppar ihop ett program med lite föreläsningar och coachning kopplat till att må bra som ledare.
Ja.
Alltså den egna hälsan, att hålla som chef och ledare. Så det var, cykeln var ju en del av att testa konditionen, men vi hade också en hel del förtroliga samtal kring mående och man hade det utanför jobbet och relationer och sömn och åt och vila och sådana här saker.
Gjorde man det medan man satt på cykeln? Eller?
Vi cyklade och då fick man inte prata. Nej, okay, för då påverkade ju det hjärtfrekvensen, så då blev ju testvärdet skitdåligt.
Kan du beskriva ett sånt test?
Ja, det var, man fick ju väga sig först för att beroende på kroppsmassan eller vikten så påverkar det vilken kondition man har. Och sen fick de ta på sig ett pulsband och det där pulsbandet skulle fuktas och det sättes runt bröstkorgen. Och sen fick de hoppa upp på cykeln och vi hade lite samtal om deras aktivitetsnivå då. För att veta lite. Fick jag göra en uppskattning av att de har nog ungefär den här konditionen. Utifrån historien de berättade som var mer eller mindre sann.
Ja, jag måste ju säga. Jag är helt övertygad om att minst hälften tycker att det jobbar de här andra samtalen om. Alltså mina begränsningar i ledarskapet. Mm. Om jag vill prata om det till exempel är det lättare någonstans med mina. För det kan inte du se, eller hur? Men just cykeln avslöjar ju direkt.
Cykeln avslöjar om man gav mig en riktig bild eller inte.
Hur pass god precision har du då? Eller hade du då när du...
Ja, alltså det här var ju ett submaximalt test. Det betyder att man testar sin kapacitet på ungefär 50-60% av sin förmåga. Så att det var inte så att jag...
Man gick inte in i väggen?
Nej, jag dödade inte folk här inne i det här rummet så att säga. Utan det var ganska snälla tester ändå. Så att man... provade vilken puls, alltså vilken hjärtfrekvens man kom upp i på en viss belastning. Och så fanns det då schabloner att räkna ut ungefär vilken syreupptagningsförmåga man hade. Mm. Och det stämmer överens, det är som en normal fördelningskurva. Så att vissa avviker väldigt mycket. För det beror väldigt mycket på vilken maxpuls man har från början då. Så att har man en väldigt avvikande maxpuls, då blir inte testet riktigt tillförlitligt. Men däremot kan man alltid jämföra sig med sig själv från en gång till en annan. Så man kan se om man har fått en ökning eller en minskning. Eller om man står på samma plats på sin egen kondition, så att säga. Så det var ju så. Vi hade ju inte bara ett test, utan vi hade ju såklart två. Ett i början på programmet och ett efter 6-9 månader. Och så la vi en plan däremellan då, där ja, när de fick sätta mål och handlingsplan utifrån att hålla som ledare. Som kombinerade då, eller man ska säga kompletterade den andra coachningen som mer handlade om hur jag skulle utveckla mitt ledarskap då.
Hur upplever du att dina, jag håller på att säga patienter, kursdeltagare kan vi kalla dem. Hur,
offer.
Ja, det var det du som sa, inte jag. Hur upplever du att de utvecklades rent generellt? Liksom?
Som människor är generellt skulle jag säga. Att vissa utvecklas och vissa stöter på hinder och har svårt att ta sig över vissa motstånd. Så generellt skulle jag nog ändå säga när man får ett sådant väldigt tydligt kvitto på var man befinner sig, ett nuläge som en test är på konditionen. Så, eller man gör en, vi gjorde en självskattningsenkät där man tittar på ja, hur man drack alkohol och hur man åt och hur man gjorde olika saker. Man röker eller inte röker och sådär. Och när man har det där nuläget så väldigt konkret och tydligt framför sig så är det väldigt svårt att ducka för sanningen eller man ska säga. Och som coach behöver man väldigt sällan, ju, man säger ju inte till någon annan vad de ska tycka och tänka utan man ställer frågor. Ja. Jag brukar fråga till exempel, är du nöjd med din rökning?
Ja, de flesta svarar ju inte ja då.
Vissa svarar ja. Vissa som snusar svarar absolut jajamän, jättenöjd.
Är snusare mer nöjda än rökare?
Ja, det tror jag. Generellt skulle jag nog säga.
Det kan bero på att vi är i Göteborg också kanske.
Kanske lite det är stark snuskultur här. Nej, men då det är just det här när det kommer inifrån och man får fundera på, är det så här jag vill ha det? Och just när det kommer till levnadsvanor så känner nog de allra flesta, man vet vad man egentligen behöver göra för att må bra. Mm. Men av någon anledning gör vi inte det. Och hur kan man då sätta, vad ska man säga, realistiska, lagom stora mål. Som inte blir, ja jag ska springa, vad vet jag, Göteborgsvarvet. Och det längsta jag har sprungit förut är 2 kilometer. Det blir ju ett ganska, det är ju Mount Everest helt plötsligt då. Så jag tror min roll var ju många gånger att hjälpa folk att sänka sina mål. Och säga att, men ska vi inte sikta på det här? Om vi liksom, vad är, om du upplever att du mår 3 på en 10-gradig skala idag. Ska vi inte sikta på 3,1 till nästa gång? Vad behöver du göra då? Och då helt plötsligt blir det väldigt hanterbart. Och då blir det inte så svårt att göra saker. När det helt plötsligt är, aha, jag behöver bara göra det där lilla. Jag behöver inte göra det där stora, för det där stora blir en alldeles för stor förändring i vardagen. Och då misslyckas man oftast, i min upplevelse. Så att det där lilla, jag ska dricka 1 glas vatten, eller jag ska ringa en vän jag inte pratat med på länge, eller jag ska bjuda min partner på middag, eller ja, som kan göra så stor skillnad för hur man mår i livet. De där små, små sakerna. Mm.
Och jätteintressant inledning. Nu ska vi ställa första frågan. Kan du berätta lite om vem du är då?
Ja, vem är jag? Det är ju alltid en intressant fråga hur man definierar sig själv. Jag kan börja med min ålder. Jag fyller snart 42. Jag är faktiskt också uppvuxen väldigt nära det här huset i Kroxlet. Så där, som ligger på andra sidan fabrikerna här. Jag har sprungit runt i Safjället här uppe. I skogen som barn. Så just det här stället är väldigt hemma för mig. Jag bor nu inne i Göteborg tillsammans med min familj. Tobias som är min make sedan, ja vi har varit ett par sedan ungefär 18 år.
Ja.
Och våra 2 barn, Alma och Ebba som är snart 7 och 12. Och våran lilla katt Jackson.
Sådär.
Och när jag var barn så var min dröm att antingen bli polis som mamma. Eller en sån där som känner en massa folk som min pappa. Jag visste inte riktigt vad han jobbade med. Men alltid när vi var ute på stan så pratade han med allt och alla. Och alla kände Bosse. Mm. Min pappa heter Bo.
Och vad gjorde pappa då?
Ja, men jag har ju fått förstått senare att han jobbade som säkerhetschef på idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg och var tjenis med alla möjliga sorters funktioner. Med alla de här stora eventen som var i Göteborg under en period. Då. Med friidrotts-EM och ja, allt vad det var. Konserter och sådär.
Det var väl VM till och med? Ja, 95.
Ja, så där var han säkerhetsansvarig för det. Så vi kunde ju aldrig gå igenom en affär liksom. Nej. Och handla mjölk utan att det skulle tjötas med någon. Så, hallå Bosse, var det alltid någon som sa. Och då visste man, nej.
Jobbigt.
Nej, men jag landade ju inte i det här våldsmonopolet i polisen som mamma då. De har. Men jag började med kampsport. Mm. Alltså, kontrollerat våld blev det ju trots allt. Så som 12-åring så blev jag intresserad av att lära mig att försvara mig själv. För då skulle man ju börja gå ut på stan så där lite.
Och det var så du tänkte? Alltså,
det var så jag tänkte. Mm. Ja, som i sexan där då. Man skulle börja ta spårvagnen eller bussen in till stan. Och jag och min kompis, vi testade lite olika saker. Så landade jag till slut in i sporten taekwondo. Och där landade jag in med hull och hår kan man ju säga. För det blev ju min tillflyktsort många gånger. Så från åldern 13 till jag var 26 så var det liksom allt kretsade runt träningen. Där då, eller 25 kan man säga. Så ganska snabbt så blev det ju framgångar i sporten. Så när jag skulle fylla 15 så vann jag mitt första junior-SM.
Och då hade du hållit på i 3 år?
Nej, då hade jag ju hållit på i 1,5 år.
1,5?
Ja, så då vann jag junior-SM. Mm. Och då fick vi ett telefonsamtal och så kom min tränare Farsad till mig och så sa han, du Caroline, ja, nu är det maj, ja, och i sommar här ska vi åka till Barcelona och tävla i junior-VM.
Såklart.
Och jag tittade på honom och så tänkte jag, han är ju inte klok i huvudet. Jag har ju precis börjat med det här. Så vi tränade, gjorde vi hårt under sommaren och så åkte vi till Barcelona. Och det var taekwondons första junior-VM. Mm. Så man hade aldrig haft det förut för juniorer. Och där tog jag ett brons.
Det är ju helt otroligt.
Ja, jag fattar ingenting. Jag var ju tydligen rätt bra på det här.
Så det här är ju, när man gör det på så kort tid så är det ju självklart att liksom träning och alla de här sakerna, men det måste ju finnas en talang i botten som gör att det är möjligt överhuvudtaget liksom.
Ja, jag var lång.
Det är så. Är
de sa det. Ja. Det är nog för att du är lång. Ja, nej, jag vet inte vad. Jag kommer ihåg när jag började träna att det var någon mycket, mycket djup tillfredsställelse som fanns där i, som dök upp i den här idrotten. Och det är ganska konstigt egentligen, för som litet barn så var jag var väldigt rädd. Mm. Jag var rädd för att slå mig, jag vågade inte klättra, jag var rädd för humlor. Jag var väldigt rädd. Mm. Så att liksom gå in i en fullkontaktskampsport sen, lite äldre, och göra dem. Det var så konstigt liksom. Jag kan fortfarande inte riktigt förstå varför vad det var. Det var någonting väldigt djupt i mig som vaknade till liv där och skulle slåss liksom. Och det var så skönt.
Det var så skönt.
Ja.
Men det är mycket, jag kan alldeles för lite om detta, men det är mycket kast och sådana saker.
Nej, inga kast. Slag, eller stående fight bara.
Stående fight.
Och det är mycket, nu har ju idrotten utvecklats till något annat än vad det var när jag höll på. Men på min tid så var det ju snabba sparkar, liksom väldigt mycket snurrande och häftiga sparkar. Och på 90-talet när jag började då var det mycket busar som höll på med taekwondo. Det var ju hela Örnligan, du vet, där uppe i Stockholm.
Ja, just det.
Så fanns en del busar runt omkring mig när jag höll på då. När jag började 94.
Höll man buset borta från sporten? Eller alltså, var det tillräckligt disciplinerat där inne? Eller?
Man ska säga mina första år i idrotten när jag tränade här i Göteborg så fanns det nog ett och annat bus runt mig där, men jag har aldrig känt mig otrygg. Vi var som en familj. På högstadiet så det var ju så mycket drama i skolan och det var snack bakom ryggen och folk hade, det var, och jag var aldrig involverad där, för så fort skoldagen var slut så drog jag in till stan till klubben som var min fritidsgård. Mm, mm. Så att jag var så himla tacksam för det idag och även på gymnasiet och började min satsning på riktigt att jag tränade 2 gånger om dagen och jag fick ekonomiskt stöd för att träna och sådana här saker. Och just det här att få en fristad från det här tiden som många kanske upplever att det är mycket drama liksom. Det slapp jag för att jag höll mig undan. Jag gick till min hemmaarena istället. Och där var ju lite äldre killar och tjejer. Men man tog hand om varandra på något sätt. Så jag kände mig aldrig otrygg.
Nej. Häftigt.
Det var när jag blev äldre som jag fick uppleva inte så klokt ledarskap alla gånger. När det började liksom bli allvar och jag försökte satsa på OS till exempel. Då började andra mekanismer dra igång då.
Vad är det för typ av mekanismer då?
Nej, men vem skulle, om jag kom till OS, vem skulle sitta på coachstolen till exempel? Alltså, det blev ju sådana slitningar. Att jag inte kunde styra själv vem som skulle få coacha mig, utan det var redan förutbestämt. Där det kanske inte fanns den, ska man säga, kemin.
Nej.
Som jag behövde eller den typen av coach jag behövde för att må bra. Kunde vara ganska aggressivt. Och hela, man ska säga, mycket politik. Jag har fått uppleva våld, jag har fått uppleva sexuella trakasserier av ledare inom idrotten när jag började bli äldre.
Mm.
Som såklart. Och det var bara att tugga i sig, för skulle man bli bäst så var det den miljön man blev bäst i.
Mm. Det är hemskt.
Ja, det har tagit några terapisamtal för att ta sig upp ur. För jag, när jag slutade idrotten då 2006, då la jag bältet på hyllan och så sa jag tack för mig, nu har jag gjort mitt. Och avslutade jag med ett World Cup-brons. Mm. På seniornivå då. Jag hade tagit EM-silver och ja, jag hade en hel del mästerskapsmedaljer. Aldrig något guld lyckades jag med, men på den nivån, nordiska guld och SM-guld och så fick jag, men aldrig de här stora medaljerna. Mm. Men då var jag klar liksom.
Kändes det liksom, var det skönt att lämna då för att du var färdig med det, eller fanns det en bitterhet att det inte
Nej.
Var bättre för att få stanna längre?
Nej, det var ett högst medvetet val. Under en period så var jag i ganska mycket intervjuer och så. Jag bodde nere i Malmö i 4 år och tränade. Och där var det taekwondo ganska stort, så det var rätt mycket liksom, ja, journalister och det var lite utmärkelser och sådana här saker. Och då vet jag att jag ibland fick frågan, för jag var ju ung, 20-årsåldern och bodde där nere och tränar ju som en dåre dygnet runt, 14 pass i veckan.
Och det var inga 45 minuters pass då inte?
Nej, det var mellan en timme och 2 timmars pass. Jag tränar väl mellan 2-4 timmar om dagen ungefär. Och fick jag frågan ibland, du som är ung och liksom, känner du inte att du försaker liksom, att vara med vänner och gå ut och festa och de här grejerna som man gör kanske i tidiga 20-årsåldern när friheten är där helt plötsligt. Och så tittade jag på dem och så sa jag, ja, fast hade jag känt så hade jag nog inte hållit på med det här. För så länge det ger mig mer än vad det tar så kommer jag fortsätta. Och det var så tydligt när den punkten kom. Det var så här, nu är jag färdig. Fy vad jag är less på detta. Ja. Nu slutar jag. Men det var inte så mycket ledarskapet som gjorde att jag slutade, utan det var att det är så mentalt påfrestande att ladda upp för match. Det går inte att beskriva.
Försök. Förlåt, fick du den
tillbaka? Nej, men jag kan ju förklara det utifrån teorierna jag liksom jobbar utifrån i min profession idag. Jag jobbar ju med arbetsmiljöfrågor. Idag. Och det för mig handlar,
vi kanske hinner komma till det
sen. Kanske, vi får se om vi hinner prata om det. Men för mig handlar ju arbetsmiljöfrågor mycket om att det inte finns en konkurrens mellan att sätta tuffa mål i ett bolag till exempel och att må bra samtidigt. Utan du måste kunna kombinera de här två. Och hur skapar du då förutsättningarna i människor och runt omkring människor för att möjliggöra det? Liksom att vi når målen och vi mår bra och har kul på vägen. Nu tappade jag tråden.
Hur är kraftansträngning att ladda upp inför?
Just det, det var det vi pratade om. Jo, och då när du ska upp på matta så du vet om att det är du och det är motståndare öga mot öga. Och du kanske vet hur bra den här personen är eller så har du noll koll på läget. Du kanske vet vilka svagheter och styrkor där finns eller så är det bara en person som står framför dig och du vet att det är full kontakt, vilket betyder att det fanns ju regler i form av att du inte fick sparka på vissa ställen eller vi fick inte slå med knytnävar i ansiktet, men vi fick sparka så hårt vi ville i huvudet till exempel.
Vilket man inte får på jobbet, även om man ska må bra.
Nej, jag brukar säga det till mig själv. Det här kan ju inte vara så himla svårt, för ingen som kommer sparka dig i huvudet,
brukar
jag säga. till mig själv alltså, inte till andra, för det är svårt att relatera kanske. Och när du vet det, att du ska gå upp där, du är helt själv. Du har ju din coach, men du är själv på mattan och det är folk som finns runt omkring och tittar på och sådär. Den som inte får ett fullt utslag på kamp och flykt då, den är inte riktigt rätt programmerad, för det ligger ju, alltså det går ju mot alla normala grejer som finns i nervsystemet, att du liksom i lugn och ro går upp och bara, ja, nu kör vi.
Det här kommer göra ont, men nu kör vi.
Det kan göra ont, du vet inte.
Det gör väl garanterat faktor. Ont, tänker jag.
Ja, mjölksyra får du i alla fall, det gör ont.
Och att hon sparkar kanske i huvudet.
Förhoppningsvis är det tvärtom då.
Ja, exakt. Totalare en vinnare.
Ja, så är det. Så vad som behövs för att överhuvudtaget... vad de flesta som ska göra det här för första gången kan uppleva är ju att flykten går på ganska kraftfullt. Mm. Att man hittar alla möjliga anledningar till att... inte gå upp på mattan. Man kanske skadar sig 2 veckor innan eller man får ont någonstans eller man mår dåligt eller man blir så nervös och man funkar liksom inte. Och då är det väldigt lätt att gå på flykten. Mm. Ja, för det är ju flykt, kamp eller spela död. Det är ju de alternativen du har. Och det du behöver lära dig är hur du väljer kamp. Alltså gå in i kamp medvetet.
Ja, just det.
Och då kan du behöva förberedande rutiner, uppvärmningar, liksom olika sätt att trigga att du riktar ditt fokus framåt istället för bakåt. Då. För börjar du backa, då blir det ingen bra.
Hur ofta går man upp i match?
Jag gick väl match ungefär en gång i månaden.
Mm. Det är så pass ofta ändå.
Men jag tror de som tävlar på elitnivå nu kanske kör ännu oftare. För det finns mycket, mycket mer hög nivå av tävling idag än när jag körde. Då var det ju liksom ett mästerskap per år och kanske en eller två stora tre utomlandstävlingar. Men nu kan man ju tävla runt omkring i världen hela tiden i sådana här rankingtävlingar då.
Du Caroline, det här är ett problem, för det här vill ju jag ju ställa jättemycket fler frågor om. Kanske hinner komma tillbaka på slutet, men det handlar om ledarskapet, det handlar liksom lite professionellt också. Mm. Du lägger, jag höll på att säga skorna på hyllan, men du barfota.
Mm.
Ja, bra. Då vet
jag. Nej, inte just nu.
Nej,
kanske.
Just
nu har jag skor på mig.
Nu har du skor på dig. Men, och så bestämmer du för att plugga och börja din civila karriär då.
Mm. Och den började jag ju faktiskt i slutet på min karriär. Jag jobbade på IKEA nere i Malmö och märkte, jag höll ju på att träna som bäst och märkte att mina kollegor ofta kom till mig och ställde massa frågor om hur de skulle göra för att träna och må bra och såna här saker. Så jag blev lite av en inofficiell hälsocoach. Så en dag klampade jag upp till personalchefen och så sa jag, kan inte jag få jobba lite med det här? Hos oss. Och då sa personalchefen, du får göra budget. Och då tittade jag på personalchefen och så bara, hur gör man det? tänkte jag. Och då insåg jag att jag behöver nog plugga lite, för jag har inga argument Nej. Här för varför vi ska satsa på vissa grejer. Så då började jag läsa till pedagog med inriktning hälsopromotion, som det heter då. Så att botten i min utbildning är beteendevetenskap och utveckling och lärande. Och framförallt med vuxna då, vuxenpedagogik. Mm. Så vuxna som redan kan saker. Och hälsopromotion handlar ju om just att skapa stödjande miljöer och goda förutsättningar för att lärande ska kunna ske, men också för att få en god hälsoutveckling. Mm. Så den här kombinationen, det var ju här någonstans jag träffade Stefan på en taekwondo-träning. Och han bad mig då bygga upp det här programmet. Och sen blev jag ju inkastad i konsultvärlden, kan man säga, tack vare det. Där jag jobbade då här i dessa lokaler i några år. Och sen fick jag... Jag jobbade också som personlig tränare och gruppträningsinstruktör och lite sådana här saker. Så jag kombinerade eget företag och med konsult för Aliator då och så lite annat på sidan. Och sen började jag på Företagshälsan. Alltså jag jobbade som konsult i Företagshälsan. Mm. Och då fick jag ju möjlighet att växa in i en bredd där jag jobbade med kommuner, myndigheter, små och stora bolag i att individuell hälsocoachning, gruppaktiviteter, workshops och ju längre tid jag jobbade där så blev det mer och mer större projekt, projektledning av hälsoundersökningar eller kartläggningar av arbetsmiljö och hälsa. Och det blev mer och mer mot förändringsledning. Och en av de sista större uppdragen som jag hade där så var det förändringsledning i ett projekt på ett och ett halvt år som jag ledde då med många konsulter i Företagshälsan. Och sen landade jag lite i att det fanns inte så mycket mer att utveckla i Företagshälsan för min egen del. Jag fastnade lite i min roll och jag kunde inte riktigt ta mig vidare. Jag har ett jättebehov av att lära mig saker hela tiden. Jag är extremt vetgirig, ställer mycket frågor, är nyfiken och kan upplevas jättejobbig. Så nej, jag ifrågasätter inte. Jag bara undrar. Jag är jättenyfiken. Ja. Jag tycker det är kul att förstå sammanhang och liksom hur saker och ting hänger ihop och varför är det så där och hur tänker du nu?
Det där är så intressant, för det du säger nu, det är väldigt lätt att det misstolkas för att ifrågasätta och att mottagaren direkt känner sig, gör jag fel nu? Liksom?
Ja, precis. Och jag är verkligen bara intresserad, för att då är det någonting i mitt pussel i huvudet där det finns en liten lucka där jag inte får ihop historien, till exempel, kan vara för saker och ting är som det.
Åh, exakt. Det är jättejobbigt.
Ja, det kan det vara. Ja. Och jättebra ibland också.
Ja, jag tänker mest för omgivning.
Ja, just det. Sen, så jag gick vidare till ett litet konsultbolag. Det blev mer fokus på arbetsmiljö. Mm. Så jag hade haft mycket fokus på hälsa tidigare och individen och gruppen och hälsoutveckling. Och så blev det mer arbetsmiljö, börja utbilda i arbetsmiljö och bygga upp idéer kring hur man kunde jobba mer, ska man säga, modernt med arbetsmiljöarbete. Jag vet att när jag träffar folk som hör att jag jobbar med arbetsmiljö så var skyddsrond och riskbedömning och tillbudsrapporter och sådär. Man bara, det är en del av lagstiftningen. Exakt. Men för mig är det alltid att det är verksamheten som ska stå i fokus och vad verksamheten vill åstadkomma. Och hur kan arbetsmiljöarbetet stödja och kanske till och med vara en katalysator för det. Och då finns det vissa lagar och regler vi behöver förhålla oss till. Men följer man dem så är det också väldigt stor fördel för bolaget.
Ja, verkligen.
Så ett par år där, vi byggde upp ett bolag tillsammans. Ett par parter inom akademin och konsultvärlden då. Som fortfarande lever idag utan mig. För jag fick vidare sen. Jag kände efter 15 år som konsult att man är ute och duttar rätt mycket som konsult. Man är inne lite här och man är inne lite där. Och ibland kunde jag uppleva att jag... om jag bara kunde få sitta runt fikabordet ibland och liksom ta de här informella samtalen och liksom, de där, varför gör ni så här och hur, få ihop bilden. Så mycket mer nytta jag hade kunnat göra på en plats. Mm. Så jag blev mer och mer sugen på att jobba internt och liksom ha, ska man säga, ett ansvarsområde där jag har tillgång till att jobba med förändringsarbete och de här frågorna i en organisation.
Och få ansvar för en budget?
Ja, vi kanske kommer dit, vi får se. Men idag jobbar jag ju på DSV som är världens tredje största speditörsbolag eller transportlogistikbolag. Där vi har tre bolag. Det är Road, landstransporter, och vi har Air and Sea som är flyg- och sjötransport, och så har vi Solutions som är lagerverksamhet. Och vi finns runt i Sverige på 18 eller 19 orter. Mm. Och jag ska då i min roll Health and Safety Manager utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet i hela bolaget då.
Ja.
Ja. Så
det var första frågan. Nu har vi, vad gör du på DSV?
Ja, precis, vad gör jag där? Ja, men jag ställer mycket frågor.
Du ställer mycket frågor. Ja, det är klart att 18 sajter, är det inklusive lager eller den?
Och då, i terminal, lager, kontor.
Ja.
Och sen, åkeri har vi också lite.
Det egna åker eller kör ni...
Vi har en liten åkeriverksamhet, men det mesta, vi har ju en så kallad asset light strategi, så vi ska ha så lite tillgångar som möjligt, vilket gör att vi handlar upp underleverantörer för chaufförer och så, åkare helt enkelt. Ja.
Och då är det klart er affärsmodell, man har ett, alltså era kunder har ett kontrakt med er, och så ska ni se till med mjukvara och stödsystem och bra planering för den där. Mm. Den där lådan att hamna från A till B.
Så bolaget är fullt av kreativa människor som är lösningsfokuserade och fruktansvärt snabba i beslutsfattande. Ja. Det går undan alltså. Ja.
Och det är ofta, men det finns ju garanterat underlag för detta och siffror på det. Men om du och dina kollegor i branschen skulle gå på strejk liksom. Hur lång tid skulle det ta innan svenskarna törstade och hungrade ihjäl? Liksom?
Ja, nej, det har vi ju tänkt, det har vi lite fått känna på också med pandemin. Och liksom, det har varit sjuka chaufförer också. Som ju, transporterna har ju varit påverkade under pandemin, men jag tänker också under kriget. Att vi märker vad händer när ett land invaderar ett annat land som har väldigt mycket tillgångar, och hur säkerställer man att de här flödena kan fortsätta, leverantörskedjorna som går igenom världen som ett blodomlopp. Det blir lite hack i kurvan, och det är båtar som ställer sig på tvärsen i kanaler och
Det finns spännande saker att göra på
containrar
på
som lagras och ställs på fel ställen och allt vad det är. Nu är jag ganska ny i branschen. Alltså jag började för lite drygt ett år sedan i den här rollen. Så att jag har ju en lärkurva som kommer fortsätta i många år framåt i hur det här funkar och hänger ihop.
Vad hade man för ambitioner när man anställde dig i den här rollen? Du får in en riktig fighter. Och som har mycket erfarenhet och kompetens kring det här. Liksom. Vad är det man vill uppnå, tror du?
Jag vet att den personen som anställde mig, som inte är min chef längre, hade en önskan om att ta in en annan typ av kompetens i rollen som man inte hade testat förut. Någon som hade lite mer fokus på de mjuka faktorerna. Mm. Som hade lite mer... ska man säga, det är ganska lätt i en sån här roll att bli fokuserad på paragrafer, om man säger så. Alltså att det är checklister och det är liksom pekpinnar och så. Och om man pratar om motivation så funkar ju inte det så himla bra. Du får ju, det är väldigt sällan någon blir asmotiverad av att se en checklista eller en paragraf.
Finns de också?
Men... Det finns, ja, men det finns ju den typen av personer också. Mm. Men är du en chef som, eller ja, du har en verksamhet som du vill bedriva, så är ju, ofta så kan man ju uppleva att den typen av arbete är ett ont måste. Det tar tid från verksamheten och då behöva ha en annan typ av retorik och infallsvinkel där jag, personen som rekryterade mig, upplevde att jag hade ett språk och ett angreppssätt kring arbetsmiljöfrågorna som skulle kunna funka för bolaget. Där det handlar om, det är verksamheten i fokus. Det finns inget problem med att vi ska prestera hårt.
Nej.
Men vi behöver återhämta oss också.
Mm.
Och hitta den här balansen i mellan tuffa mål och välbefinnande på något sätt och förutsättningar då. Att det handlar inte om att, jag brukar säga, ja, men när ska vi göra riskbedömningar till exempel vid förändring, det är någonting som man ska göra enligt lag då. Och har man en verksamhet som är konstant förändring, alltså det är förändring från dag till dag, det är hela tiden förändring. Vissa organisationer är ju mer konstanta, alltså man kanske flyttar sin kopieringsmaskin eller sådär. Fast den här branschen är ju, det är ju bara att det bara händer massa grejer och man måste ta snabba beslut. När gör man riskbedömning då? Vi kan ju inte bara sitta och göra massa riskbedömningar. Och då brukar jag säga att, ja, fast om vi backar undan 5 minuter och tänker efter lite grann. Vad kan det här få för något? Om vi går den här vägen. Vad vet vi om det? Mm. Vad kan det få för några konsekvenser på våra människor? I form av... hur påverkar det organisationen och förutsättningarna? Arbetsledning, planering, kompetens, dialog, samarbete, de sociala faktorerna, kommunikation. Hur påverkar det vår fysiska miljö? Är det någonting som kommer förändras där? Är det någonting i det digitala? Kommer det in ett nytt stödsystem här? Behöver vi lära oss någonting? Är det någonting som vi kan identifiera tidigt som, oj, det där är en lucka. Här har vi ett gap från att det här ska vi åstadkomma och nu är vi här. Och så kan vi vara medvetna om det i alla fall. Så behöver vi inte snubbla på den tråden längre fram. Och så blir det ändå att vi måste ta hand om det. Ta hand om frustration, sjukskrivningar, konflikter. Vad det nu kan vara som gör att det... Eller att vi missar hela målet för att vi inte tog hand om basprocesserna på något sätt. Så det är ju lite det här, hur kan man göra det här arbetet så enkelt som möjligt? Och som sagt... Gå från, om vi är, jag bara tar en siffra nu, inte för att vi befinner oss det, men säg att vi är 6 på en 10-gradig skala i hur bra systematiskt arbetsmiljöarbete man har. Så handlar det inte om att vi ska vara en 10 imorgon, utan det handlar om att vi ska vara i morgon 6,1.
Ja.
Så vad är det lilla vi kan göra? Ja. Så precis som jag har coachat i hälsa i många år, att vad är det lilla du kan göra som ändå kan få en skillnad för dig och dina medarbetare? Så är det, kan man tänka likadant i arbetsmiljöarbetet då.
När jag ställde den frågan så tänkte jag just det där att kvalitet, miljö, arbetsmiljö, den typen av frågor hamnar väldigt ofta under förvaltning.
Mm.
Och alltså gör precis det. Vi gör det för att vi måste, inte för att vi ser att det stöttar verksamheten. Jag som personligen har mycket erfarenhet inom bygg, vi jobbar ju, det är ju det är bönder och byggnadsarbetare och sen i din bransch också transport som förolyckas i väldigt, väldigt stor utsträckning de hemska gångerna det händer liksom.
Mm.
Så man är ju duktig på frågan att jobba med den, men jag tror fortfarande man har en enormt stor potential med att jobba mer proaktivt, jobba mer liksom, men vad får det för konsekvenser på våra arbetssätt?
Mm.
Hur kan vi utveckla dem? Hur kan vi eliminera risker? Mm. Hur kan vi jobba ännu mer framåt och ta bort liksom skadliga moment och sådär? Och bygg liksom i din bransch också, vi ser att det är mycket utländska chaufförer och yrkesarbetare som finns som ska komma in i vårat sätt, vår kultur och ibland så är jag rädd att vi ser det som en ursäkt att inte göra det där sista steget heller. Liksom. Så nästa fråga är liksom, hur jobbar ni med att driva det här framåt liksom, så att du får med dig övriga och att gå från det här förvaltandet till att vara proaktiv faktiskt någonting som stöttar och skapar lönsamhet i verksamheten?
Mm. Det jag identifierade tidigt i den här rollen, det var att vi behövde höja kunskaperna inom området. För att utan förståelse och kunnande kring någonting så är det väldigt lätt att, ja men varför då?
Mm.
Ja, för du behöver ha svaret på varför då för att kunna få motivation. Och det är oftast kunskap som ligger där. Så vi togs ett beslut i september efter en allvarlig olycka i ett av det större bolaget att alla chefer ska gå en grundläggande arbetsmiljöutbildning. Mm. Och som så många andra, då kan du säkert känna igen dig från byggbranschen, att man kan vara duktig på att utbilda de som jobbar med det fysiska hantverket. För idén kring att det är där skadorna och problemen ligger, det är där de fysiska riskerna finns. Mm. Då är det de som behöver kunskap, det är de som behöver jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete. Men även inom byggbranschen finns det folk som jobbar på kontor. Och så tänker man, ja, vad kan hända där? Man kan skära sig på ett papper eller snubbla en trappa. Det är ju liksom, de behöver inte ha så mycket kunskap. Men nu har ju Arbetsmiljöverket kommit med en rapport ganska nyligen. Att man tittar på den psykiska ohälsan. Mm. Och vad det orsakar i dödsfall. Mobbning, kränkningar, arbetsbelastning, stress. Att det liksom går ju om nu. Mm. När det kommer till sjukskrivningar så går det om. Det är mer än 50% som är sjukskrivna på grund av.
Är det för att det är fler som blir det eller för att man har blivit bättre?
Ja, jag tror det är både och.
Ja.
Men om man tittar på dödsfall på grund av den här typen av arbetsmiljöproblematik så är det sju. Alltså det är så mycket större problem än vad de fysiska riskerna egentligen är. De som är väldigt påtagliga.
Men det blir inga blåljus och inte. Det blir inte samma uppmärksamhet.
Nej, men du kan få hjärtstopp, du kan få stroke, du kan få massa andra problem. Och då tittar du även på kemiska risker. Alltså när arbetsmiljöpåverkan är mer långdragen, så du har varit under arbetsbelastning under längre tid och systemet kollapsar helt plötsligt, så är ju det, alltså ett hjärtstopp eller en stroke är ju bra, det är ju lika allvarligt som om du blir påkörd av en bil. Alltså det har ju får ju samma konsekvenser. Men av någon anledning så pratar vi inte så mycket om det. Och det är ju där problematiken finns på tjänstemannasektorn. Och då har man väl i och för sig sagt att det är framförallt det är kvinnodominerande yrken och vård och omsorg och sådana här saker då. Men om man då tittar på organisationer som är väldigt, väldigt resultatfokuserade och man är väldigt lojala om man kämpar på, så är det klart att det finns folk som blir sjukskrivna för utmattning och för psykisk ohälsa. Och att det kan, när man är under stress så blir man kanske inte heller sitt bästa jag. Man kan bli lite otrevlig
inte.
Och då helt plötsligt öka mängden mobbning och kränkningar och såna här saker också. Så att få en, min upplevelse är att den insatsen vi har gjort i organisationen nu till sommaren har vi nästan utbildat av. Och de här tre bolagen så har vi ju ett bolag som är större då. Och det bolaget har vi till sommar nästan utbildat alla chefer som har personalansvar. Och jag märker att det är ju en nyckel till att kunna påbörja en förändringsresa. Att man faktiskt vet att i den här rollen så ska du få uppgifter som heter arbetsmiljöuppgifter, och då innebär det att du behöver utföra vissa saker, för annars får vd:n göra det. Och jag tror, har man en vd som är ansvarig för 1500 personer eller 1300 personer, den kan inte göra alla riskbedömningar eller gå alla skyddsronder eller så, utan här måste vi hjälpas åt och göra lite var. Och då sen hela tiden, jag tror en av nycklarna till att lyckas är ju hela tiden att titta på, okej, vilka villkor gäller här hos dig? Eller vilken verksamhet har du? Eller vad har ni för några utmaningar här? Eller vad hade varit viktigast för er att utveckla? Så fokar vi på det och så struntar vi allt annat. Vi kan inte äta hela elefanten på en gång. Ja, men jag tror att jag har en chef till exempel som sitter i ledningsgruppen som har arbetsmiljömöte med mig och sin ledningsgrupp en gång i månaden ungefär. Så har de en handlingsplan och så. Nu vill jag att ni gör en sån riskbedömning till nästa gång. Ja, men då blir det hanterbart. jämfört med att nu ska vi göra det alla gånger, från att gått från kanske inte ha gjort det så många gånger till att göra hela tiden. Mm. Alltså det är ju ganska stor skillnad då. Så hur kan man göra det där lilla? Och det gör skillnad.
Det gör skillnad, och du får också in ett förhållningssätt med ständiga förbättringar som det ja. Handlar om också. Ja. Att man börjar liksom successivt. Det gäller ju uppenbarligen både din träning och din liksom hälsa i allmänhet och yrkesrelaterat också.
Ja.
Upplever du att dina kollegor, alltså kopplat till ledarskapet och rollen då, nu när du har den här liksom möjligheten att få jobba på det här sättet, liksom uppskattas det? Är de glada att du finns där och kan hjälpa dem och coacha dem? Eller är det den här jobbiga kollegan som kommer fortsatt då för att man kulturellt sitter kvar där? Förstår du vad
jag
menar?
Ja, men jag tror det är lite varierat. Det är lite otur att jag är så envis för dem som inte riktigt vill.
Det är ju jättejobbigt.
Så, jag ger ju mig inte riktigt. Utan har jag naglat fast vart vi är på väg så är det ju... Då kommer jag jobba mot det.
Ja.
Så det är ju en liten liksom, elitidrottsskada man har. Att det är liksom dit vi ska.
Mm.
Och hur ska du följa med här nu då på den här resan? Nej, men jag upplever att det har funnits en längtan efter att få prata om arbetsmiljö på många håll. Både hos medarbetare men också hos många chefer. Så jag upplever att jag är ganska uppskattad och att det jag gör bidrar till positiva saker i organisationen. Sen är det klart att det knackar jag på dörren vid fel tillfälle så är jag ju en pain in the...
Ja, men så är det.
Åh, nu kommer hon igen.
Med sina pekpinnar.
Men då gäller det... Då är jag glad att jag är 42 år och att jag har varit i förändringsarbeten tidigare där jag inte har varit mogen att leda förändringsarbete. För det innebär ju också att man får stå en hel del... reaktioner och turbulens och att man ska stå still och vara lugn och att inte gå in och börja veva runt själv liksom.
Det är ett avsnitt till. Men våran tid är slut, höll jag på att säga. Det är ändå vi som bestämmer, men vi har pratat lite drygt 45 minuter och jag har inte egentligen ställt den första frågan här. Sen har vi berört mycket utav frågorna jag har på mitt papper. Vi har berört förändringsledning och hur det är som, med din bakgrund som elitidrottare, och det har präglat och påverkat dig också. Men det är en fråga som jag ställer till alla som du måste få svara på. Det är, vad är bra ledarskap enligt dig?
Det blir ju en summering av vad vi kanske har suttit och pratat om, för när jag har fått uppleva bra ledarskap själv, det har jag gjort vid några tillfällen, då är det människor som ser mig, bekräftar mig, är intresserad av mig och mina både tillkortakommanden och styrkor och som finns där för att både utmana men stödja i att utvecklas i sin yrkesroll till exempel, eller bidra till vad det är man ska åstadkomma tillsammans. Så just det här att skapa förutsättningar för, om man har medarbetare till exempel. Jag har ju inte medarbetare, jag har ju en organisation av ledare som jag coachar på ett sätt. Hur kan jag skapa goda förutsättningar för de ledarna och cheferna att vilja och kunna göra det de ska? För att det är att ha, om man har till exempel, ja, det här ska man göra i arbetsmiljölagen, och så gör folk inte det och så går man och skäller på dem. Varför har du inte gjort det här? Ja, men jag kanske inte har vetat att jag ska. Jag har inte haft verktygen. Jag har inte haft förutsättningar. Jag har inte tiden. Nej. Jag har inte kunskaper. Då behöver man ju, innan man börjar, då behöver man ju säkerställa att de där grejerna finns. Har du förstått? Har du verktyg? Vilka verktyg kan jag ge dig? Vilket stöd behöver du? Och många gånger i den rollen jag har och i mitt ledarskap så handlar det om att hålla folk i handen. våga ta steget över och göra någonting första gången när det känns osäkert. Att inte då tycka att bara för att du inte kan det här så är du mindre värd. Det är ju en livslångt lärande. Mm. Jag har ju en annan grej. Nästa gång vi pratar om det så kan vi prata om att jag också utbildar doula.
Oj.
Ja, doula är ju förlossningsstöd. Och doulas uppgift är att skapa en trygg miljö. Mm. Där det födande, kvinnan, paret har tillit till sin fulla potential och att man klarar det. Mm. Och det tror jag att jag gör och tror på i ledarskap, att man ska doula.
Att man ska doula.
Mm. Ja.
Det finns ju även doula i livets slutskede också. Det finns mycket, där finns mycket att prata om.
Mm.
Men vi gör inte det.
Nej.
Vi gör inte det, utan jag frågar hur gör man för att komma i kontakt med dig?
Jag finns på LinkedIn bland annat, så där kan man hitta mig.
Toppen.
Det är ganska enkelt.
Då lägger vi en länk i avsnittsbeskrivningen till det. Tusen tack, Caroline.
Tack så mycket.
Jättebra, för mig ett fantastiskt samtal där jag kunde lyssna. Mm. Inte prata så mycket eftersom jag har dålig röst idag. Men det var också hög kvalitet.
Mm,
så att jag är jättenöjd. Jag hoppas att ni som har lyssnat på det här avsnittet har fått med er någonting av detta. Och att ni prenumererar på Kloka Ledare. Då blir ni aviserade så att vi släpper ett nytt avsnitt, vilket vi gör ungefär en gång i månaden. Vill du veta mer om hur du utvecklar ditt ledarskap? Tyvärr så är träningscykeln borta då, men allt annat finns kvar och har blivit garanterat 15 år bättre på Alliator. Så spana in alliator.se så hörs vi snart igen. Tack och hej.
Tack.